Hörrni, är det någon av er som gillar att plocka svamp? Jag tror hela vår familj gillar det. Vår yngsta dotter, hon är duktig på det där. Mycket bättre än mig. Och det är ju faktiskt så här, kan jag bara säga det, att jag plockar mest vanliga kantareller och trattkantareller när de kommer. De har kommit nu för övrigt. Men om man ska plocka trattkantareller så kan man gå i skogen nästan och trampa på dem där. Och man ser dem inte. Känner ni igen det? Men helt plötsligt så är det precis som om ögonen öppnas. Nej men, här finns de ju. Och så börjar man plocka. Och så helt plötsligt så ser man, ja men det finns ju kantareller överallt. Ja, inte riktigt, men på många ställen så där. Man måste liksom upptäcka det här. Och lite grann är det här när det gäller ekonomin och hela den här biten. Så måste vi göra upptäckter. Det är jätteviktigt. Vi måste upptäcka det här så att det blir rätt. Så vi inte känner... Och det sista jag skulle vilja göra är liksom att ta piskan och slå någon här i rumpan. Utan Gud är bara kärlek och han är full av nåd. Men vi behöver förstå vad som är Guds vilja när det gäller de här sakerna. För jag har jobbat i församlingen här, ja vad är det, ungefär 12 år drygt. Det beror hur man ser när man börjar. Men en gång under de här åren har jag lyft fokus, haft på ekonomi. Så det är inte så jätteofta vi pratar om ekonomi i vår församling. Så ingen kan anklagas för att ni bara tjatar om pengar och tjatar om pengar. Det gör vi verkligen inte. Men en gång så hade jag ett litet kollekttal här. Med en filminspelning. Och nu ska vi gå få en favorit, en gammal heter repris. Vi brukar prata om favoriter i repris. Det kanske inte är någon favorit. Men ni ska få se den här filmen. Och poängen med den här filmen, det är att visa hur roligt det är att ge till vissa saker. Det är fantastiskt roligt att få ge pengarna till vissa saker. Det var när jag hade den gamla galanten där. Varsågod. Jag brukar säga att det finns två slags utgifter som är de absolut tråkigaste och jobbigaste som finns. Det är böter och det är påminnelseavgifter. Känner ni igen det där? Någon gång så händer det ju. Man försöker hålla ordning på det där. Och se till att man inte ska få det. Men någon gång är det någon räkning som har försvunnit bland annat reklam. Och så kommer det lite senare påminnelse. Och så står det 50 eller 100 kronor i avgift. Då säger man inte halleluja. Inte jag i alla fall. För det är så tråkigt. Och ge de här pengarna. Men tänk att få ge till Guds verk. Det är väl roligt. Verkligen. För på så vis. Så det vill jag bara skicka med. Hur många gånger har inte jag varit med när man sitter och tittar på ett kristet tv-program? Eller suttit i en gudstjänst. Då någon framme på estraden har haft ett kollekttal. Som man gör att man sitter och vrider sig i vånda. Det är så pinsamt. Om man tänker, tänk om den här personen kunde gå ner och sätta sig snart. Lägg av med det här. Därför att man kanske ger löften. Om du bara ger så ska du få. Och så målar man ut det här precis som att alla världens bekymmer löser sig bara du ger till den här saken. Typ. Lite överdrivet. Men någonstans åt det här hållet. Och man mår ju så dåligt. Men man har också hört jättebra kollekttal. Som idag. Och sådana här saker. Men då är det självklart när man har tänkt så här om mått dåligt av alla kollekttal. Det förpliktar för Roland att predika nu. Så inte ni mår dåligt. Och tänker, måtte han gå ner och sätta sig snart. Det första som jag vill understryka angående det här ämnet, att frälsningen Den är helt gratis för oss. Hör du det? För oss är frälsningen helt gratis. Därför att det är någon annan som har betalat priset för våran frälsning. Den där grejen, knappen, ja. Just det, grejerna. Nu har vi missat. Nu hade jag tänkt trycka där och få fram en bild. Ja, bra. Okej, vi får se. Ni får köra på. Då läser vi där i det bibelordet, ja. Första Korinthierbrevet 6:20. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud er kropp. Oj. Tack så mycket, Isak. Tack för det. Och den är på också, bra. Alltså, priset är betalt. Jesus har betalt priset för vår frälsning. Men så kommer det. Så förhärliga då Gud i er kropp. Vad är kroppen? Jo, det är det materiella, va? Eller? Så man skulle kunna spetsa till det och säga att priset är betalt. Så Roland, förhärliga Gud med det materiella. Alltså din kropp och allt det här andra. Kan ni dra slutsatsen att det hänger med där lite grann? I första Petrus brev 1:18 läser vi. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse, men han har i dessa tider uppenbarats för er skull. Ni som genom honom tror på Gud och uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud. Alltså, när nu Jesus har betalt ett sånt fantastiskt högt pris för vår frälsning, att han kom hit till jorden, han blev sönderslagen, han betalade priset och dog för oss på korset. Vi kan aldrig begripa det höga priset som han betalade för oss. Egentligen är pengar bara små saker. Det går liksom inte att jämföra de två sakerna. Pengar mot det pris Jesus har betalat. Eller hur? Alltså det är ju som oerhört skillnad i det sammanhanget. Så fokus på min predikan handlar ingenting om hur man ska bli frälst. För det har Jesus gjort allt. Vi ska ta emot frälsningen bara. Men det handlar om hur genom vårt förvaltarskap att andra ska få lära känna Jesus. Så att vi kan ha möjlighet att med våra pengar tjäna Gud. För att sända missionärer och göra olika insatser för att Guds rike ska utbredas. Det handlar det om. Men inte för vår personliga frälsning. Hänger ni med skillnaden på det? Det är två helt skilda saker som jag vill vara tydlig med. Vårt ekonomiska förvaltarskap. Det visar vår tacksamhet. Till Jesus då alltså. Vår kärlek. Vår ödmjukhet, vår överlåtelse och villighet till Gud att tjäna honom. Det är bara så. Och nu syftar jag alltså på oss som har lärt känna Jesus och har fått en kärleksrelation med honom. Har du ännu inte upptäckt Jesus och hans nåd? Jag får säga, glöm då det. Det viktigaste för dig är att du ska lära känna Jesus och få tag i hans liv. Det är det absolut viktigaste. Men när vi har lärt känna honom så är det ju självklart viktigt hur jag sköter det andra också. Bergspredikan som finns då i Matteus 5, 6, 7 bland annat. Där sägs det. Jag kan inte gå i god för det, men det sägs att ungefär 25% av bergspredikan, det handlar om ekonomi och förvaltarskap. Och tittar vi i Bibeln för övrigt så finns det ungefär 500 bibelord som behandlar bön, det jätteviktiga området. Det är ungefär också 500 bibelord som behandlar tro. Och det är 2350 bibelord som behandlar pengar, förvaltarskap och ekonomi. Det är lite grann att reflektera över faktiskt. Och vad är då vad Bibeln försöker säga med det? Jo, det är så här. De största mänskliga farorna, och för oss som har lärt känna Jesus, oavsett förresten, för alla människor, så är det frestelse på områden som sex, sexualitet. Jättestor frestelse. Kom inte och säg att jag är så helgad så jag har aldrig frestelse på det området. För då är du inte riktigt ärlig. För det är så. Det andra området, det är maktmissbruk. Man har möjlighet och liksom, och då det är också. Och det tredje området, det är pengar och ekonomi. Det är de områden. Faktiskt, jag skulle kunna nämna många, många exempel som jag självklart inte ska göra. När jag i samtal och mött människor som har råkat ut för det här, hur det har blivit strid mellan syskon exempelvis. Man är hur mycket kompis som helst. Man bara älskar varandra, man skämtar, man har roligt och tänker vi är som en enda stor enhet, syskonskaran, syskonflocken som de säger. Och så är det en av, eller föräldrarna dör. Och så är det dags att skifta arvet. Och så händer det. Ja men det där, vem har sagt att du ska ha det där? Det vill jag ha. Och så blir det sån strid. Så man pratar inte med varandra. Man tar inte kontakt med varandra syskon emellan på flera år. Ja men det är ju fruktansvärt. Men så är det. Faktiskt. Varför? Pengar är så känsligt. Pengar är liksom det är som rötter som går in i hela vårt väsen, hela vår själ. Som bara liksom sätter klorna i oss. Därför behöver Gud komma in och förvandla oss och forma oss på de här områden. Min huvudtext som jag vill läsa, det är från Filipperbrevet 2. Ni ska få bibelordet där. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden och medkänsla av barmhärtighet betyder något. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till Guds gestalt, räknade han inte tillvaro med Gud som segerbyte, utan han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herren. När vi läser om Jesus, att han hade en himmelsk tillvaro som Gud. Han var ju Gud, så det var inte så konstigt. Med all den himmelska världens härlighet och makt omkring sig. Med allt vad det innebar. Ingen aning, men man förstår med änglar, det var fantastiskt det var han i den himmelska världen. Men det var ingenting som han till varje pris ville behålla. När det står ordet segerbyte där uppe. Tillvaron som Gud som segerbyte. Det är en del översättningar har översatt det. Att det var någonting som man till varje pris skulle behålla. Nej, han var beredd att lämna det för vår skull. Och när nu Jesus har gjort det här. Han gjorde det här för vår skull. Han älskade oss så mycket. Och det var för att vi människor skulle få lära känna honom. Alltså han kunde lämna all den himmelska världen. Och så blev han det här lilla barnet först. Som föddes där. Inte föddes i krubban, men han la honom i krubban när han föddes. Alltså julevangeliet. När han lämnade härligheten och kom hit ner till smutsen. Som på norska säger man skiten. Alltså som finns i den här världen. Det gjorde han för vår skull. Och här, mina vänner. Här är förebilden och exemplet på allt givande för oss som kristna. Här har du förebilden. Om han har gjort det, så får vi tänka på vad vi kan göra och ge åt honom. Men det står, och lägg märke till då, att det står att han gjorde det här. Det innebar en fantastisk frukt för Jesus när han offrade allt. Det står, därför har Gud upphöjt honom. Därför, vadå? Därför att han var beredd att utge. Han behöll inte det. Han var beredd att ge. Därför. Den principen gäller för oss alla i alla tider på så vis. För Gud, han älskar oss. Vi får vara hans efterföljare. När jag studerat Bibeln så ser vi tydligt att om vi investerar i att tjäna Jesus helhjärtat så kommer även vi få lön för det. Kanske inte här och nu, men i evigheten. Vi kommer bara, det är bara så. I första Korinthierbrevet 3. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga den som är lagd Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver eller dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det. Eftersom den kommer uppenbara sig eld. Och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet ska han få lön. Men om hans verk bränns upp ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Alltså, det är vi. Det är att ge Jesus sin kärlek och satsa på honom och det oförgängliga istället för det förgängliga. Alltså man satsar på Guds rike, på kärleken till honom istället för att bara bygga ett imperium och bygga på allting här i jorden och se till att man, förstår ni, allt det här materialistiska. Men när jag ger ut av Jesus, så det är det som kallas för guld, silver och ädelstenar här. Men när jag bygger och satsar och roffar in allt, även om det är guld i ordets rätta mening på så vis, så är det ingenting som har något värde inför Gud på så vis. Det är väldigt viktigt att understryka att välsignelsen inte i första hand består av pengar. När vi tror att vi ska bli välsignade av, så det behöver inte handla med. Alltså det kan vara hälsa, det är en välsignelse, vänner, det kan vara glädjen. Det kan vara andens överflödande liv. Det kan vara gudomligt beskydd och hjälp som Linda vittnar om exempelvis. Det kan vara uppenbarelse när vi läser Bibeln, insikt och så vidare och så vidare. Andens nådegåvor. Alltså Gud kan välsigna oss på så många områden. Det behöver inte vara pengar. Men han kan ju självklart välsigna med det också. Hörde ni det? Men det var inte det. Det finns så mycket. Välsignelsen är som bredd på. Det vill jag bara säga. Så jag inte tror att om jag bara ger så ska jag få mer pengar. Det är inte det det handlar om. Välsignelsen kan vara så mycket vidare och rikare. I Efesierbrevet 1 och 3 står det så här: välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Ja, det var andlig välsignelse det. Och det vill jag ha mycket mer av. Vi har fått det redan. Så egentligen har vi bara att ta emot. Liksom han innan världens grund belagd har utvalt oss i honom för att vi ska stå heliga och fläckfria inför honom. Ett fantastiskt bibelord som jag alltid, eller ja, sen när jag upptäckte det, för det var, och det var, tror jag, innan jag var på tjäna Gud på heltid, så upptäckte jag det här bibelordet som står i Filipperbrevet 4 och 15. Det är ett häftigt bibelord. Så här står det: ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Jag gillar den formuleringen. Givet och mottaget, inte inkomster och utgifter. Hittar ni poängskillnaden här? Alltså, inkomster är, nu har jag jobbat övertid så mycket, när jag har tjänat ihop det, eller jag har liksom fått tag i de här sakerna och nu måste jag ge det. Jag måste ju betala det här. Jag måste göra det. Lite grann tungt blir det liksom, utgifterna. Men helt plötsligt när det står här: halleluja, jag har fått det här. Jag har mottagit min lön. Jag fick att tack Gud, jag har fått lön. Det är inte överallt man får lön i världen, eller hur? Men tack och lov. Och halleluja. Jag får ju ge 30% i skatt också. Nej. Men hänger ni med lite grann där? Det ligger en poäng, tycker jag ser. Givet och mottaget. En församling som jag tjänade, så tog jag upp det här med församlingsledningen och kassören. Ska vi inte ändra med det? Och istället för inkomster och utgifter, vi skriver givet och mottaget istället. Och då fick jag till svar att, men det finns juridiska aspekter i det här. Okej. Hänger ni med lite grann min poäng? Hittar ni den? Att det är lite gött, tycker jag. Sen får ni tycka vad ni vill. Glädjen över att ge. Och jag tror, mina vänner, att det här är ett kulturarv som vi håller på att förlora. Min föräldrageneration, man gav, man var noga med. Alltså, jag vet att en kusin berättade för mig, när hon skjutsade sin mamma, som jag tror var nästan sista resan, till sjukhuset där hon dog i en sjukdom. Vad säger mamma när hon kommer fram till sjukhuset? Jag måste betala resan. Va? Det här måste du ha för att du har skjutsat in mig. Alltså, det var den generationen. Man var så mån om att ge. Och vi är kommit in i en generation: se till att du spar, var försiktig. Här tror jag Guds ande behöver komma över oss med en generositet. Där vi får se att ge öppnar upp för Guds välsignelse. Man brukar säga, en knuten hand kan ingenting komma in i. En öppen hand kommer både in och ur. Det var en bra bild. Den har inte jag hittat på. Därför var det bra. Jo, nu ska vi ta Ordspråksboken 3. Står det så här: ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröd. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Vad innebär det att vi ska ge det första? Jo, bara det är en troshandling, att ge det första. Alltså det, jag vill bara trycka på det. Det här är jätteviktigt att vi lär oss. Och det här är så, när man plockar svamp, innan man har upptäckt det här, så ser man ingenting. Men när man väl har upptäckt det här så finns det alltså, det finns en gudomlig uppenbarelse över det här. Att ge det första. Om man använder sina pengar till allt annat. Och sedan tänker man att om jag får någonting över, då ska jag också ge till kyrkan. Om jag gör, då kan jag nästan lova dig. Det kommer bli väldigt lite över att ge till kyrkan. Jag kan nästan lova det. Men när vi bestämmer för att nu ska jag först ge till Gud. Jag ska först ge till församlingen som jag älskar. Jag ska börja där. Då blir månaden mycket kortare. Ur ekonomisk synpunkt. Då räcker det mycket mer. Det är faktiskt så. Är någonting som man måste upptäcka. Och när man gör det för att upptäcka att det liksom sker ett mirakel på det här området. När vi får se att ge honom det första. När vi kommer riktigt nära Gud. Och får ett starkt kärleksförhållande till Jesus. Det gör att hans intressen blir mitt och våra intressen. Eller? Det tycker jag är bra. Alltså när jag får ett nära, starkt kärleksförhållande till Jesus. Då blir hans intressen, församlingens intressen. Det är mina intressen. Det är mitt hjärta. Det är bara så. Och det påverkar också självklart på det ekonomiska området. Jag kommer ihåg när Bodil och jag var ett ganska nyblivet par. Strax innan hade jag köpt en ganska ny bil. Det är den nyaste bilen jag köpt någon gång. Och anledningen att kunna göra det var på grund av ett arv just. Och nu skulle jag få den stora äran att få följa med pingstväckelsens predikantkör till London och få sjunga i Royal Albert Hall på världspingstkonferensen där. Var du med, Ivar? Du var innan dig. Okej, okay, jag är mycket äldre än dig. Okej. Okay. I alla fall, det här skulle jag få göra. Och då när jag åkte dit och det var den här resan, vi var inte bara där, vi gjorde en resa i England och hade en massa möten där vi sjöng. Så lånade jag ut den här fina bilen till min älskade Bodil. Och vi hade bara varit ihop en kort tid. Och hon hade haft körkort bara en liten kort tid, berättade hon för mig igår. Och då lånade jag ut den här fina bilen och sa att använd den nu när jag är i London. Och jag tyckte det var helt självklart. Och sen berättade Bodil efteråt att ja, de tyckte det i församlingen och släkten tyckte det var rätt häftigt att jag fick låna den här fina bilen nu när du var borta. Ja, men självklart. Vi älskar ju varann. Var det något konstigt i det? Eller? Nej, men det är ju så det är. Alltså ett starkt kärleksförhållande till Jesus. Det gör att hans intressen är mina intressen. Etc. Det var det jag ville säga med den här poängen. Eller det är min story här. Andra Korinthierbrevet 8. Det är gott. Mycket enträget bad de oss om nåden att få delta i hjälpen åt det heliga. Det gav inte bara vad vi hoppas, utan sig själva gav det först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Mina vänner, snacka om generositet. Snacka om generositet. Man kommer, kan inte jag få vara med? Och faktiskt, det här sker än idag. Människor vars, när Gud får röra med hjärtarna så kommer man och säger, kan inte jag få vara med och ge till det här? Och församlingen har ett projekt man ska bygga eller man ska ha något annat, man är ett trosbeslut. Och så kommer man och ringer till kassören eller pastorn eller församlingsledaren och säger, jag bara känner, jag har x antal 100 000 här. Jag skulle vilja ge dem till Gud. Kan ni, jag vet att nu är det stora behov. Jag vill ge det här. Det är inget konstigt. Det är kärleken. Ett kärleksförhållande som man ber enträget om att få vara med. En rätt syn på vårt givande, det är att ta ur Guds hand och ge åt honom. Jag kom på igår kväll när jag hade lagt mig att jag måste ha med det bibelordet också. Så jag tar det. Jag läser bara rätt av. Okej, ursäkta mig att jag tar med det. Det känns gott det här. Det står så här. Det är Salomo som säger i samband med att man skulle bygga det fantastiska templet. Då hade man en stor insamling för att pengarna skulle räcka till kyrkbygget, det stora fina templet. Och då kom folk och gav gåvor. Och i samband med det så står det så här. Ty vad är väl jag och vad är mitt folk? Att vi själva skulle förmå att ge sådana frivilliga gåvor. Nej, från dig kommer allt. Och ur din hand har vi gett åt dig. Hänger ni med? Vad menas med det? Jo, ja men kära någon, om du har ett jobb. Kan du säga, jag är så duktig, jag har ett jobb. Eller, du är frisk. Du är inte tillhör till den skaran som bara längtar efter. Åh, om jag kunde få jobba. Åh, om jag kunde få gå upp på morgonen och gå till ett jobb. Men jag orkar inte nu på grund av sjukdom. Nej, friskheten är på att säga. Vår hälsa, det är Guds gåva. Allt är gåva. Att vi bor i ett land, fantastiskt land. Allt det här, det är Guds gåvor. Därför när du ger åt Guds verk så tar du ur Guds hand och ger tillbaka åt honom. Hänger ni med? Är det långsökt? Nej, faktiskt är det ju så. Då är det sista som jag vill ta upp här. Vad gäller angående det som vi kallar tiondet? Alltså att ge tiondelen av min lön. Rent generellt så står det väldigt mycket om tionde i Gamla testamentet. Och vad vi ser och förstår när vi läser Nya testamentet, så praktiserade man tiondegivandet. Och det vet ni att Jesus han säger, ni ger tionde det, ni ger tionde det, men ni missar självaste poängen. Står det, säger Jesus. Hänger ni med? Så står det någon där. Men vare sig Jesus eller apostlarna uppmanar oss att vi ska ge tiondet. Har då tanken upphört att gälla? Nej, jag tror inte. Jag skulle aldrig kunna påstå det. Men tiondetanken har inget med frälsning att göra. Jag bara vill säga det en gång till. Det har ingen frälsande del, men det är ett gott riktmärke. Alltså man kan säga så här att tiondet får absolut aldrig vara ett tvång. Men det är en bra rekommendation. En biblisk rekommendation. Jag tror det är någonting bra i det här. I Nya testamentet ser man synen att det är egentligen Jesus, han har köpt oss helt och fullt. Så allt vad vi äger och har tillhör Jesus. Och då kan man undra då, ska jag då ta och ge alla mina pengar till församlingen? Nej, jag tror inte det är det som är poängen i det hela. Men jag tror att det är viktigt att vi upptäcker att vi är förvaltare av det som vi kallar våra ägodelar. Och då blir ju tiondet ett positivt riktmärke som har genomsyrat den kristna församlingen och som gör det också nu. Och jag tror att utöver det ska vi självklart vara lyhörda för en helig andes tilltal. Men om Gud har välsignat oss med rikedom, alltså kan vi ge kanske ännu mer. Men Gud uppmanar oss att ge När Gud uppmanar oss att vi ska ge utöver tionde, så kom bara ihåg, eller när vi ger tiondet också, så är Gud rättvis. Alltså det är en rättvis i tanken att du som får en veckopeng, 10 kronor, så lite får väl ingen idag. Det var på min tid. Men att man då lär sig att ge tiondet på veckopengen. Du som har pension, du som har lön, så kallad lön, allt det här. Om man lär sig att ge tiondet till Gud, då är det ju rättvist. Det spelar ingen roll om jag tjänar mycket eller lite, så är det alltid rättvist, eller hur? Det är ju så. Och det är liksom Gud är rättvis. Det är bara som en parentes. Jag tror man ska ge till den församling som man kallar för sitt andliga hem. Det tror jag man ska göra. Man ska inte ge till gästförsamlingar. Jo, man kan ge jättemycket, men inte av sitt tionde. Det är skillnaden. Det vill jag tyda med. Vi ska ta ett bibelord. Oj, jag har missat det här. Då hoppar vi hit nu. Malaki 3:10. För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i ditt hus. Pröva nu mig i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelsen strömma ut över er i rikt mått. När det står att finns mat i mitt hus, då kan man säga man ger till sin församling så att det finns resurser i församlingen. Det är vad det handlar om. Det ska inte behöva liksom och säga att nu är det kris här, utan det finns resurser. Jag ger det mat i huset, bildligt talat, i den meningen. Jag tror att det här området är likhet med alla andra i Guds rike. Så ska man pröva själv och upptäcka och få tro för tiondegivandet. Hörde ni det? Man måste själv upptäcka och få tro för det här. Man ska inte göra det om man inte har fått tro. Men man ska be om tro och pröva om det fungerar. Och upptäcka Guds mirakel. Jag vet en kompis till mig som berättade. Hon och hennes man, de hade också en väldigt stor familj. Och de tjänade väldigt lite båda två. Men de älskade Jesus och gav tiondet av lönen till församlingen. Hennes syster och svåger tjäna jättemycket pengar. Och en gång säger systern till min kompis: vi förstår inte det här. Ni har ju pengar över och vi har inga pengar alls. Men, säger hon, det är nog så att ni ger tiondet. Det gör inte vi. Jag glömmer inte det samtalet. Det är för att hon var uppväxt i en miljö. Hon visste om det med tiondet. Men hon nonchade det. Och jag tror det ligger någonting. Pröva det här själv. Hörde ni det? Inte med tvång, utan i kärlek till Jesus. Verkligen. Några praktiska tips. Avslutningsvis. Många av oss har sällan kontanter med oss. Jag har det sällan också. Och när kollektkorgen går förbi, så är det ju, då ger man kanske inte så. Nu ser ni att vi sätter upp det här swish-numret och så vidare. Men här läste vi så här: för in allt i tionde, och det står först ska, det finns en välsignelse att upptäcka att det första går till Gud. Hänger ni med? Det står ju på flera ställen. Vi har läst det här. Och så står det i Malaki 3:10 också i tidiga översättningar. Först till tiondet. Och pröva sen. Så tror jag en smart grej, det är att göra en autoöverföring. Jag vill bara, det här är ett praktiskt tips. Jag läser inte om det i Bibeln. Autoöverföring, Matteus. Nej, så står det inte. Men det är en väldigt praktiskt bra grej. Vi har tillämpare. Och då bara man går in på nätet eller går till banken och man gör. att varje gång i slutet av månaden eller i början av månaden, precis som han säger då, det är någonstans, då vill jag ha x antal kronor överfört till min församling alltså. För att få det enkelt, jag känner, eftersom det här är så positiv erfarenhet, så har vi tryckt upp några lappar. Vår kära kassör, mötesledare och jag, de ligger där framme. Vill du ha ett kontonummer för att få en autoöverföring, för att lösa det här praktiskt och enkelt? Ja, men häng på då. Du är i gott sällskap. Var det bra? Nu måste jag säga amen, kära någon. Alltså, gör man det, då missar man inte tiondet. Det är väldigt enkelt. I början av pingsträckelsen så berättas det om när man byggde Philadelphia-kyrkan, den stora Philadelphia-kyrkan, Rösransgatan i Stockholm, det här stora. Då, tanterna och farbröderna, som man tycker, men det var ju unga människor också. För att kunna få pengar till det här projektet så tog man av sig sina skor och så gick man barfota, för det kostade så mycket med skorna. Och då kunde man slita på, vad heter det, barfota grejerna istället för skorna, för att det skulle bli mer pengar. Det låter överdrivet. Men det berättas också om hur man gick till kyrkan för att spara pengarna på det från, man annars skulle ge till kollektiva trafikmedel, för att man skulle ge till sin församling. Alltså, jag skulle bara vilja säga så här. Hoppas du upptäcker att Gud älskar oss först och främst. Och vi behöver inte ge honom en enda krona för att bli frälst. Inget amen där. Då får jag säga det igen. Vi behöver inte ge Gud en enda krona för att bli frälst. För Jesus har betalat det här. Men när vi väl har upptäckt hans kärlek, så någonstans skulle jag önska att Guds ande rör i våra hjärtan. Och jag bara känner att det Gud älskar och har hjärta för, det är min hjärtesak. Och det är alltid då Guds församling. Så Gud välsigne dig i det. Hoppas du har hittat huvudbudskapet. En sång som jag kommer att tänka på, som inte vi sjunger nu för tiden. Det är en gammal Segertornesång. Jag är ändå född med, uppväxt med den. Så var det så här. Om jag ägde allt, men inte Jesus, vore livet värt att leva då? Nej, det är det inte. Du måste inte ge en enda krona för att älska Jesus, men du måste ge ditt liv åt Jesus och säga, fräls mig. Jag vill ta emot din nåd, din frälsning. Det är en måste-sak. Hör ni nu? Det är en måste-sak för alla människor. Men det andra är ingen måste-sak. Men Gud vill signa oss. Nu, Ann. Vi gör så här. Vi går fram och sjunger något gott. Jag tycker så här. Att om du vill ha förbön för någonting, så ska vi be. Och kom ihåg att det har ingen betydelse om du inte har gett mycket eller lite pengar. Hörde ni det? Därför att nu tar vi emot hans kraft till helande. Vi tar emot frälsningen. Vi tar emot allt det här underbart på grund av vad Jesus har gjort. Och inte på grund av vad vi gör. Så välkommen och sök förbön. Jag tror det är både nere och här upp. Bara nere idag. Varsågod. Ta över.
Ja, jag tänkte bara säga det att ni är jättevälkomna till förbönstund, och vi hade några som hade känt att Gud